Artikel 6.
Med våra ögons reporter går efter ett mörkt, relativt mörkt Hornsgatan. Jag är på väg till Målerimuseet som ligger på en tvärgata här uppe. Och som vi har berättat tidigare, julstämning, det är det inte mycket mer just nu. Det är grått och mörkt och man ser förstås att affärerna, de firar jul och försöker locka sina kunder. Och det lyser lite stjärnor här efter Hornsgatan och jag är på väg som sagt till Målerimuseet och berätta lite grann om måleriets historik. Och nu går jag förbi en port som står öppen. Målningsarbete pågår. Kan vi ta oss in där kan vi se. En öppen port lockar. Och här luktar det starkt av målarfärg. Här håller man på att måla ett trapphus i ett av de gamla husen på Söder. Ta mig något trappsteg upp. Och här ser jag en man som håller på och målar en dörr. Får jag störa dig i en aning? Du målar med gasmask på.
Ja, det går bra att störa.
Du målar en dörr. Jag är från en taltidning som heter Läns och Riksnytt och ska besöka ett målerimuseum. Så det var ju lämpligt att jag stötte på dig.
Ja.
Du målar en dörr i brun. Ja, det ser ut som mahogny teak.
Ja, just det. Det är mahogny imitation som vi gör här. I hela trapphuset. På alla dörrar. Då ser du hur man gör här. Man börjar med att grunda in i en ton. Ungefär en slags rosa brun ton. Och sen så blandar man ihop en lasyr. Utav terpentin och...
Är det den som luktar?
Ja, det är den som luktar. Linolja och såna här konstnärsfärger som man har. Oljefärger som man blandar ihop till en kulör.
Vad heter du för något?
Anders Andersson.
Anders Andersson. Vad vacker dörren blir. Det ser ju faktiskt ut som att det är äkta trä. Men det är inte det. Det är lite lurendrejeri det här.
Ja, det är lurendrejeri. Egentligen inte, för alla vet ju om att det inte är äkta. Men det är skönt när man får känslan av att det är riktig mahogny. Att det blir en levande fin yta på den.
Och höga fina dörrar och högt i tak. Det är ett fint trapphus det här. Hur är det att måla i såna här gamla trapphus? Det måste vara något speciellt jämfört med nybyggda hus.
Ja, jag tror att det här är helt annorlunda. Jag har aldrig målat en nybyggda hus. Så det är jag glad för också. Att komma till de här gamla husen och göra det vackert och ta vara på dem. Det är väldigt kul. Mm.
Och vackert blir det som sagt. Nu ska jag bege mig till Målerimuseet och lämna dig vid den här dörren. Så om några timmar ikväll, då kanske du är klar med den här dörren. Det är några av de här speglarna som är kvar. Det är de partierna du har i stort sett det som är kvar.
Ja, det är det. Och det tar längre tid än vad man tror. Jag brukar ta tid, det har jag gjort här nu, för att se hur lång tid det tar. Men de här fyra speglarna tar nog sin modiga timme i alla fall. Och kanske drygt det också.
Jag lämnar dig. Du får ta på dig din gasmask igen. Så går jag vidare mot Målerimuseet som sagt.
Tack så mycket.
Tack, hej. Och upp från Hornsgatan till Brännkyrkagatan där Sveriges färgstarkaste museum ligger. Och det ska vi besöka. Nummer 71. Och här ska jag möta Jan-Erik Wigren. Vi ser, jag möts ju i alla fall av en stålgrind. Och där kommer du, Jan-Erik Wigren, bakom denna stålgrind.
Hej och välkommen.
Det jag möts av här, det är en som sitter inspärrad i den här väggmålningen. Vem kan det vara?
Ja, om det var tanken på Bellman från början. Man hade ju en tanke på att Bellman hade funnits här. Men vi kan ju konstatera i efterhand att det inte har varit så. Utan det är nog någon av hans kompisar möjligtvis.
Ja, som har suttit på det som är intill här, Bysis-täppan.
Ja.
Tidigare Bysis stod för bysättningsfängelse.
Det stämmer mycket riktigt, ja.
Och framför oss här så har vi en dörr som är väldigt vacker. Men det här, det är en ren illusion. Det här är så kallat illusionsmåleri, eller?
Ja, det stämmer mycket riktigt. Detta är en vanlig branddörr, eller plåtdörr som man i dagliga tal pratar om.
Ja, berätta hur den ser ut.
Ja, den är egentligen helt slät från början. Så det ser ut som en spegeldörr som är sliten med lite sprickbildningar och flagningar i färgen. Och ett fönster här i också.
Och namnbrickan på dörren, den hänger lite på sned. Ja. Och man ser att det blir ett väldigt djup i dörren. Det är som man vill gå fram och ta i de här listorna, men man bedrar sig.
Det gör man verkligen, och vi kommer att träffa på det på flera ställen. Vänder man sig in på dörren så ser man järndörren som man skulle kunna tänka sig det såg ut en gång i tiden här. På Bellmans tid, som man populärt säger.
Visst, jag försöker känna på de här beslagen som är så illusoriskt målade, men det var slätt.
Det är helt slätt. Ja. Och det är ju det som är konsten i det också, att kunna dölja alla penseldragen så att säga.
Vi tar oss in genom den här järndörren och kommer då ner i en verkstad, ser det ut som. Och här ligger rullar som används till att göra vad? Det är tapeter.
Sådana rullar som man hade när man tryckte tapeter. Och tapeten har ju faktiskt en väldigt gammal historia också. Även om det inte gick till så där från början. Utan till början med så målade man tapeterna ofta på väv eller papper. Och det hänger ju en bit här uppe som man kan titta på. Mm. Och då tillhörde det liksom inte den fasta egendomen i fastigheten, utan det flyttade man ofta med.
Jaha, så den här biten tapet, den tog den som flyttade, ja. Den tog han med sig till nästa lägenhet?
Det hände att man tog den med till nästa hus. Det var kanske inte så mycket lägenheter på den tiden, men man tog den med till nästa hus och satte upp den där.
Ja, och den här är då handmålad från 1700-talet med limfärg på dubbelt lager på handslaget lumppapper. Den här har funnits på Stora Stava. Här går det i Åkersberga. Och i deras östra flygel kan vi läsa oss till. Och vad är den för färg? Den är grågul och sen lite brunröda blommönster.
Ja, det stämmer mycket riktigt. För sen när man kom in på 1860-talet, då började man verkligen trycka tapeter på det som man kan säga mer modern stil. Mm. Och då tryckte man ju dem ofta i limfärg. Känsliga tapeter överhuvudtaget. Det fanns ofta arsenik eller blyvitt i dem också. Mm. Och det var ju en väldig debatt på 1870-talet om det var så hälsosamt, framförallt i sängkammarna, som man tog bort det.
Och här kan vi se många exempel på det här illusionsmåleriet, och vi kliver raskt över till, ja, här har vi en målare, ungefär så där som i den positionen som den här målaren står, lite halvt på knä, stod målaren som jag mötte i trappen.
Ja, här sitter står Stefan Lindblom, numera lever han ju tyvärr inte. Han var ju en av tvillingarna, hans bror jobbar fortfarande i Alvar Björkstads målerifirma. Mm. Och det var ju Alvar Björkstad som lärde upp de här två killarna till dekorationsmålare. Mm.
Den här dekorationsmålaren som jag mötte, han kanske inte har fått den skolningen, vad vet jag?
Det kan jag inte svara till. Nej.
Men här står mästaren själv då med en palett och fullt med färger och en rutig, typisk söderkeps på huvudet och gråhårig och lite ser ut att ha några år på nacken.
Det är verkligen Alvar. Jag har ju träffat Alvar och sett honom. En kopia av Alvar i verkligheten. Mm. Och här har vi också hans gesällprov, den här byrån som han gjorde som gesällprov. Vi råkar på lite mer längre fram här också i lokalerna.
Och just gesällprov, finns det idag? Det var ju väldigt viktigt för när man gick ut och sökte jobb. För då skulle man gå ut och tack vare gesällbrevet skulle man finna jobb någonstans i landet.
Ja, det finns kvar. Det har varit på debatt att man skulle ta bort det i måleriyrket. Men vilket jag är glad för, finns det fortfarande kvar. Och det ökar i antal att man gör gesällproven idag. Mm.
När vi då passerar den här trappan som vi kom upp ur, så är det stensatt hela vägen, kan man tro. Men det visar sig att det är inte stenade där. Men de står här på rad så snyggt uppradade hela vägen upp till taket. Men det här är ingen stenväg, det här inte.
Definitivt inte. Nej. Det är faktiskt också målaren som har trollat med sin pensel här igen och lyckats få fram det att se ut så här.
Och här kan man se lite, för det här ska ju illustrera en sten då, och så ser man alla de här fogarna och stenens färg som ligger svagt i beige gult.
Ja, det är olika stensorter som man plockar fram. Det är väl kanske inte det vanligaste. Man tänker ofta på marmor när man pratar om ådringar och marmoreringar. Men det här är ju också illusionsmåleri som man mycket väl kan använda sig av. Det är inget ovanligt att det förekommer sådana här olika tekniker. På olika ställen.
Men det lockar till det att man vill gärna gå fram och känna på det, för man vill ta reda på, är det fusk eller är det riktigt? Och man tror ju i första stunden att det är på riktigt, och då vill man gärna känna det som om den ytan är attraktiv, om den vore riktig.
Ja, jag håller fullständigt med det. Kommer man som icke-yrkesman och ser det här, så är det den reflektionen man har. Och det är ju likadant när man tittar på dörrarna, man ser alla skuggningar och allt det där som förekommer. Helt fantastiskt. Om du tittar dig bak här så tror du ju att det är ett bläck till exempel på den här dörren.
Ja, men det är det väl också. Nu tror jag du... Nej, det var det inte. Ja, det är fantastiskt det här. En dörr som på en meters avstånd har det här djupet. Och så får man verkligen gå nära för att kunna avslöja att det här är inte på riktigt. Det här är ett måleri som lurar mitt öga.
Mm. Och här lurar det till och med skuggningarna i spegeln. Mm. Den här släta dörren har så att...
Men om man kommer hit som synskadad, har ni visningar för synskadade personer och grupper?
Vi är beredda att ta emot dem också och försöka förklara för dem på olika sätt. Det finns ju mycket av verktyg också, men verktyg kan man till och med känna på och få lov att göra. Som yrkesman så kan man ju förklara ganska mycket, även om jag inte har gjort allt det här själv. För jag är en vanlig plankstrykare, om jag är lite skämtsam, va? Som har kommit hit. Men vi är beredda att ta emot alla och alla är välkomna hit som sagt var. Mm.
Så vill man komma hit så kan man få en guidad visning av bland annat dig då, och så få måleriets historia berättat för sig.
Det är de jättevälkomna och det brukar ta ungefär 1,5 timme.
Mm. Vi ska slutligen då in i färghandeln, för här har ni också byggt upp en miljö. Och vem står här om inte självaste färghandlaren, ser ut att kunna vara i 40-50-årsåldern, lite halvlångt ljust hår och sen den här gråa rocken. Vad är det han står och jobbar med? Det är en maskin som ser ut som en, ja, du kan mala kaffe i den där, men det är inte det man gör.
Nej, i den här behållaren hade man till exempel lacknafta och fotogen och liknande hade man i behållare som man fyllde upp med. Då hade man ju klörerna som man plockade fram här nere också i olika.
Det har stora lådor här där vi kan läsa ultramarinblått, spacklar, vinterberedning, kassettbrunt, engelskt, rött.
Det finns till och med potter, för på den tiden så fungerade ofta de här färgbutikerna som apotek också och fixade till. Så när man var dålig så hade man ju utomhus toaletter på den tiden. Och då kunde man hyra nattkärlen helt enkelt i färgbutiken.
Okej, då slapp man gå ut i den här kalla blåsiga natten, ja, utan kunde utföra sina bo i ett varmt hem och sen, ja, tömma dagen efter.
Ja, det var det som skedde egentligen på den tiden. Det var ju avträdet ute som man hade i städerna.
Och med beskrivningen av den gamla bilden och beskrivningen av denna färgaffär så tackar jag dig, Jan-Erik Wiberg, för att du visade mig runt. Och vill man komma hit och ta kontakt med er för att få en visning och lite mer utförlig beskrivning om vad målaryrket har innehållit genom alla århundraden, så kan man kontakta er på vilket telefonnummer?
Du kan kontakta mig på 070 588 40 är nog det lättaste att få tag i mig. Och är ni i grupper så är det bara ni ringer och ni, så bestämmer vi en tid när det kan passa oss alla tillsammans.
Och tack säger jag alltså till dig, och ett nytt med våra ögon, det hör ni nästa vecka igen. Tack så bra.
Tackar.